En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
I det här avsnittet ska vi prata om nazisternas våldsnatt i Stockholm. För under en augustinatt drar fyra män runt i Stockholms innerstad och hajlar och attackerar samtidigt flera till synes slumpmässigt utvalda offer, samtliga med utländsk bakgrund. Nu har de misstänkta männen ställts inför rätta. Och det pratar vi om i veckans Aftonbladet Krim med mig, Marcus Ulfsand. Och med oss i det här avsnittet har vi Linda Hjertén, kriminalkolumnist och reporter här på Aftonbladet, som i veckan bevakade rättegången mot de fyra misstänkta männen. Hon får börja med att berätta om den augustinatt som det här målet handlar om.
Ja, man kan väl säga att det man misstänker är att ett gäng på fyra unga män i det närmaste går berserk i Stockholmsnatten under 30 minuter.
Allt börjar runt midnatt, natten mellan den 26 och 27 augusti.
Man ser dem på övervakningsfilmer komma ut från en krog i centrala Stockholm. Om de har druckit alkohol eller inte framgår inte av förundersökningen, men det ligger ju farans riktning.
Efter att de kommit ut från krogen drar de fram genom centrala Stockholm.
De går först fram till en man av utländsk härkomst och frågar honom efter tändare. Och när han säger att han inte har det, så enligt åtalet då, så går de till attack mot honom. De slår honom ett paraply i huvudet. Hans vän som hördes i rätten här nyligen, han beskrev hur han från andra sidan gatan, han springer iväg från det här bråket och ser hur de här männen då stampar och sparkar på hans vän.
Samtidigt som de misshandlar mannen ska de skrika rasistiska tillmälen. Efter ett tag rör de sig vidare.
De går sedan vidare till möter upp en annan person som de också då enligt åtalet ska ha frågat efter eld. Och när han också säger nej så blir han nedslagen. Han själv hördes också i rätten här och han minns ingenting av själva misshandeln. Efter första slaget så blev det svart. Han minns att han tog på sig fina kläder och gick ut på stan. Och hur han sen då, som han själv beskrev i rätten, blir förnedrad. Och han känner sig väldigt, väldigt kränkt av det här.
Efter den här attacken rör sig männen vidare igen. Och de är ännu inte färdiga.
Och de har då gått på en tunnelbana där de enligt åtalet ger sig på ytterligare en person. Man ser på övervakningskamerabilder hur de sparkar till honom. Och när han reser sig upp och liksom frågar vad är det som händer, så går tre av de här fyra då killarna enligt åtalet till attack mot honom. De sparkar och slår på honom. Han beskriver i förhör hur de liksom matar slag, och för honom är det här helt overkligt. Han förstår inte var den här attacken kommer ifrån.
Samtidigt som det här pågår har polis larmats om händelserna. De förstår snabbt att de olika attackerna kan hänga ihop och inleder en jakt på gärningsmännen.
Ja, men de får ju dels vittnesuppgifter då från personer som har sett misshandlarna. Och sen så får de då hjälp av kameraövervakning. Alltså de som sitter och tittar på övervakningskamerabilder från, ja, men från stadsmiljö och från tunnelbanemiljö och så vidare. Som då kan ge ett ordentligt signalement på de här killarna eller männen. Som då leder fram till att de kan gripas.
I samband med att man griper de misstänkta får polisen också en möjlig förklaring till dåden. För man gör nämligen fynd som tyder på att det här kan vara dåd med ideologiska motiv. En av de misstänkta männen har nämligen ett gäng klistermärken på sig när han grips. Klistermärken med tryck från den högerextrema organisationen Aktivklubb Sverige. Och i de misstänkta männens mobiler görs senare fler fynd som stärker den här tesen. Dels hittar man bilder från organisationens olika aktiviteter, men även meddelanden på chatttjänsten Telegram, där samma man som gick runt med klistermärken tycks försöka rekrytera folk till Aktivklubb Sverige. I juli, alltså drygt en och en halv månad innan den aktuella natten, skriver han ett meddelande som lyder:
"Tja, du ville gå med i Aktivklubb?"
Personen på andra sidan konversationen skickar ett jakande svar tillbaka och mannen skriver då:
Grymt, vi kan köra ett kort telefonsamtal nu i veckan eller efter helgen om hur det går till att bli aktiv inom AKS.
Den här organisationen, Aktivklubb Sverige, kommer att bli central för att förstå det här fallet. Så, vilka är de egentligen? Vi hör Linda Hjertén igen.
I Sverige så säger man att de etablerades runt 2023. Och det är en slags paraplyorganisation så att de har liksom som olika klubbar ute i Sverige. Säpo har varnat för att man ser att de har spridits i alla regioner så gott som i Sverige. Och de är någon slags ledarlöst, består av autonoma grupper liksom där man maskerar sig eller där själva liksom, det man lockar med är träning som kampsport och friluftsliv, att liksom förbättra sig själv som människa, att bli sitt bästa jag. Man ska liksom leva ganska rent, man ska vårda sin kropp, hypermaskulinitet pratar man om. Man har väldigt många fiender, man tycker inte om HBTQ-plus-personer. Feminister är någonting man verkligen avskyr, för att feminister är någonting som liksom försvagar, har försvagat mannen som den ser ut idag, feminiserat mannen. Man har någon bild av kvinnor och framförallt och feminister att de har försvagat mannen samtidigt som de bara vill ha den maskulina mannen. Så att vi kvinnor då är väldigt, ja vi är, ska man säga, vi vet inte vad vi vill riktigt där, men vi vill ha starka män samtidigt som vi vill göra männen svaga. Man har också väldigt svårt för invandrare och för man vill ha ett, man anser att liksom den vita mannens existens är hotad. Muslimer och judar, ja, väldigt många, en stor del av världens befolkning är fiende.
Vad har den här rörelsen för mål egentligen?
Nej, men de menar ju att den vita mannen är under attack och att man då ska förbereda sig för ett krig som man på något sätt redan menar pågår. Och man vill då, man vänder sig mot keyboard warriors, alltså personer som sitter bakom sina tangentbord och för krig. Det tycker man, det ser man ner på, utan man ska förbereda sig för den fysiska striden. Därför så ska man också då vara så vältränad som möjligt. Man rekommenderas eller uppmuntras att ge sig ut på stan och slåss för att liksom vara förberedd för den verkliga striden.
Just eftersom det är en rörelse som rör sig mot gatan, kan man säga något om hur farlig den är?
Jag pratade med en expert häromdagen som sa att man ska vare sig överdriva faran eller heller underskatta den. Alltså man behöver inte som vanlig medborgare kanske gå omkring och vara rädd för att bli attackerad på stan. De är väldigt, vad man vet är de fortfarande ganska få. Den här händelsen nu, det här åtalet som har väckts och även den dom som föll i Södertörns tingsrätt nyligen har försvagat, särskilt då Aktivklubb Stockholm tror man. Men det är klart att är du en person med invandrarbakgrund eller kanske en uttalad feminist så det är klart att man kan inte underskatta heller det eventuella hotet. Man tror ju också, Säpo har ju bedömt att de har tillgång till sprängmedel och så vidare. Så att det är svårt att säga. Alltså det är ju ingenting, man vill ju heller inte överdriva faran för att bygga deras varumärke. Samtidigt som man kan aldrig underskatta den här typen av rörelser.
Jag tänker om vi går tillbaka till det här målet som handlar om den här natten i Stockholm. Det blir ju då till slut 4 män som blir misstänkta i det här målet. Vad vet vi egentligen om dem?
Ja, men de är i åldrarna 20-24 år. 2 av dem bedöms ha ändå ganska högt uppsatta roller i Aktivklubb Stockholm då. Eller White Boy Stockholm som de heter, en underorganisation till Aktivklubb Sverige. En av dem kommer från Västsverige och ska ha ingå i en klubb där. Man har i förundersökningen kunnat se kommunikation mellan dem, hur de liksom kommunicerar kring att gå med i Aktivklubb, och hemma hos de här killarna så har man hittat en hel del, ja, material som ändå knyter dem till de här aktivklubbarna. Dels klistermärken. En av dem hade Mein Kampf, alltså Hitlers bok i bokhyllan, och andra nazistsymboler. Det här är saker som de själva under rättegången säger att ja, klistermärken är roligt, historia är intressant. De förnekar att ha några som helst högerextrema kopplingar eller åsikter. En av dem medgav på på, kan man väl ändå säga att han är med i aktivklubb. För när han fick frågan från sin försvarare vad aktivklubb betyder för honom, så sa han att för honom betyder det att liksom förbättra sig själv och att träna. Så att på ett sätt var väl det en slags medgivande om att han åtminstone är med där, även om han förnekar att ha högerextrema åsikter.
Du har varit inne på det lite, men hur ser egentligen bevisen mot männen ut?
Ja, men dels finns det ju en hel del övervakningskamerabilder. Särskilt de från tunnelbanan, då, den här tunnelbanevagnen, där tre av dem då misstänks ha attackerat en resenär. De bilderna är ju väldigt tydliga. Alltså det är ju, det är ganska svårt att säga att det inte är dem. Och där medgav de ju att de faktiskt var på plats i tunnelbanan. Där säger de att de blev attackerade och bara försökte få bort den här killen. De kan inte riktigt svara på varför de var tvungna att vara tre mot en då i den situationen. Men där menar de att de bara liksom värjde sig själva mot den här personen. I de övriga fallen där det inte är lika tydligt att det är de på bilderna, så hade de olika bortförklaringar. Så de nekar till brott, kan vara viktigt att säga. Men där hade de olika förklaringar till varför det ser ut som att de gör en Hitlerhälsning. Ja, men de bara vinkade, ja, det ser ut så på bilden. Och de har hört att det har varit bråk, men de har inte sett någonting och de vill inte svara åt någon annan av de medåtalade. Så att det var lite blandade berättelser igår.
Det här utreds ju i flera månader. Får man någon bild av hur de har valt ut sina offer den här natten?
Det verkar ju vara väldigt slumpmässigt. Eftersom de själva förnekar brott, så får man ju inte någon förklaring från dem. Och vi vet ju inte, för det framgår heller inte av förundersökningen, om de var berusade. Men en teori är ju att de var fulla. Och att de då ger sig ut på stan, och att det här verkar ha skett slumpmässigt. Slumpmässigt utvalda offer och kanske inte en särskilt planerad attack. En av aktivklubbs, inte regler, för det har de inte riktigt på det sättet, men ett av deras, en av tankarna med klubben är att man ska vara beredd att strida på gatan och man ska öva. Man ser inte ner på våld eller gatuvåld på det sättet, enligt vad experterna säger till mig. Men däremot så ska man hålla en låg profil. Man ska ha ett ganska välkammat yttre. Man ska helst undvika att myndigheter känner till dig och känner till ditt medlemskap i aktivklubb. Och så därför så känns ju den här, de här 30 minuterna, den här Stockholmsnatten då, känns som att de kanske var ett infall, för att de har ju i så fall misslyckats kapitalt med det som aktivklubb vill att de ska göra. Här har de då blivit identifierade av myndigheter, dessutom gripna och åtalade. De har inte varit diskreta, de har fångats av flera övervakningskameror. Så att därför så lutar ju det här åt att det kanske var ett stundens infall.
Det pågår ju en rättegång i det här fallet just nu som du har varit och besökt. Har det varit någonting, tycker du, som har stuckit ut från de misstänkta männens berättelser, något du har reagerat på?
Nej, de låter ju, i förhör så låter de ju väldigt mycket som gängkriminella brukar låta. Det är ju ingen kommentar nästan rakt igenom på varenda fråga. När de nu satt i rätten och fick prata där, så hade de ju mer att säga, det hade de. Även om deras svar kanske inte gav en särskilt mycket klarare bild än vad deras inga kommentarer gjorde. Det man ju reagerar på när man ser dem, och det här är ju för sig någonting som gäller för väldigt många åtalade, brottsåtalade personer, även för de mest grova brott, så ser de ju oftast ut som vem som helst. Alltså hur ser man ut som vem som helst? Ja, men någon som du kan gå förbi på stan utan att reagera på att den här personen ser ut som en mördare eller en nazist eller vad det nu kan vara. De flesta människor gör ju det, och det gjorde även de här unga männen. De såg väldigt välkammade ut, de satt bredvid sina advokater, väldigt uttryckslösa, städade. Till skillnad mot de här bilderna man då till exempel såg från tunnelbanan, när de såg, om det nu är de killarna då som man ser på bilderna, så såg de ju väldigt aggressiva ut, rasande liksom. Medan de då i rättssalen såg väldigt lugna och städade ut.
Under utredningen här så har man ju hört brottsoffren också. Om man säger någonting om deras berättelse eller deras upplevelse av den här natten, vad säger de?
Ja, det är ganska skakande att höra en av männen. Han hade väldigt svårt att prata för att det var liksom så mycket känslor som kom upp. Alltså, det här är personer som har varit ute på stan för att ha en trevlig kväll. Det var ju den 27 augusti, en ganska varm natt som många rörde sig ute på stan. Och så har de bara blivit attackerade på grund av vad enligt åtalet då säger deras hudfärg, deras härkomst. Och det här beskriver en av dem som är 42 år gammal. Han säger det att för honom var det här så enormt förnedrande. För han minns ingenting av själva attacken. Han har liksom fått se filmer efteråt från när han blir misshandlad. Och se hur han ligger där på marken och blir liksom slagen på av för honom helt okända personer enbart på grund av sin härkomst. Och han säger att det här har kränkt honom väldigt, väldigt mycket. Han har även fysiska bestående men efter misshandeln. En av de andra har ju beskrivit liksom hur ja, men det här har gjort honom rädd att gå ut på kvällarna. Han har tidigare inte varit rädd att röra sig på stan och det är han nu. Så att det här har ju såklart, det här är 30 minuter som kanske inte var så avgörande för aktivklubb Sveriges framtid. Eller kanske vi får se för de här killarna, åtalade killarnas framtid, vad de kommer få för avgörelse eller betydelse. Men för de här brottsoffren så verkar det ju ha betytt mycket.
Om du bara sammanfattar, vad tycker du sticker ut mest med det här målet?
Nej, men alla som har levt på 90-talet får ju kanske som jag en del flashbacks till den nynazismen som var väldigt stor då. Då var ju den här typen av grova misshandlar på stan ganska vanliga och det här ger ganska jobbiga eller det ger den här klumpen i magen igen som man, att oj, är det här på väg tillbaka? Samtidigt säger ju experter att det har aldrig varit borta. Det har liksom funnits i decennier och bara blossat upp i nya former hela tiden. Det här är kanske ytterligare en ny form. Så att det är ju obehagligt att se att det fortfarande finns så många unga arga män där ute som är beredda att gå med i den här typen av rörelser. Jag frågade en expert, skulle de ha gått med i vilken, alltså de som är med i aktivklubb, hade de lika väl kunnat vara med i vilken rörelse som helst, bara de får slåss. Men han menar att nej, så är det inte, utan merparten av de man ser med i de här klubbarna, de har fått det här hemifrån. Alltså de har suttit vid middagsbord där liksom rasism och den här typen av extrema åsikter har funnits i någon form. Och det här är ju deppigt att det fortfarande finns så mycket av det här i vårt samhälle och att det finns så många unga arga män som inte hittar någon annan plats än de här. Och det är ju någonting vi verkligen måste ha uppsikt på och verkligen titta på våra unga pojkar där ute innan de blir de här unga arga männen. Vad är det som fattas?
Sist här i avsnittet hör ni Linda Hjertén, kriminalkolumnist och reporter här på Aftonbladet. Jag som pratar nu, jag heter Marcus Ulfsson och det här, det var allt vi hann med i veckans avsnitt av Aftonbladet Krim. Rösterna som läste upp meddelanden från utredningen, ja, de har återgivits med hjälp av AI. Om ni som lyssnar vill komma i kontakt med mig med en fråga eller ett tips eller något liknande, ja, då hör ni av er till marcus.ulfsand@aftonbladet.se. Vi hörs nästa vecka igen.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.